Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag har en present till dig.
Ta inte uppmärksamheten från våran gäst.
Nej, men det gör jag inte. Det här är bara en kort. Liksom,
okay.
Du är sist att få i gänget. Och Stefan, jag har en present till dig också.
Åh, oh, tack.
Självklart.
Tack.
Och jag fick ju din bok här också, Incel.
Mustafa är så jäkla fräck så han till och med när vi har en gäst så kan inte han passa på att göra reklam för sin egen bok.
Ja.
Men det kan han få.
Det är så vi är, vi författare.
Därför att snuten har man inte gjort någon reklam alls för i varje avsnitt.
Ja, men just det, du har ju också. Du är ju också med i det här gänget.
Alltså Mustafa har ju gått igenom en personlighetsförändring som heter Duga. Jag vet inte om jag pratat om det senare. Alltså senaste intervjun i Söndags öppet, eller vad heter det?
Söndagsintervjun.
Söndags öppet. Du, det var 20 år sedan. 25 år sedan.
Alltså personlighetsförändringen hos Mustafa hade ju gått bananas. Han började prata om känslor.
Jag undrar var det kommer ifrån.
Ja, nog om det. Men grattis till boken.
Tack, och grattis Stefan.
Alltså, tack.
Det roliga Stefan med din bok Incel, det är att jag är ju med i den.
Men det är jag med.
Jag är på riktigt, och jag har dragit mig för att säga det till folk att jag är med i den. För då måste man förklara att jag är inte med i den som incel, utan du har intervjuat mig.
Ja, jag tänker snart tvärtom. Jag är där som incel. Nej, men jag känner igen mig själv i den här killen som är oförmögen att kunna få kvinnlig kontakt, och jag känner igen det från, det var ju någon beskrivning, jag tror jag läste det igenom, att det var någon kille som gick till läkaren och så hade de bytt ut, så var det en kvinnlig läkare.
Ja.
Och jag känner igen det så väl när jag har varit ute och rest i Thailand, och det är så fort någon rör en så får man erektion. Och därför har jag dragit mig för att gå på massage och sådär, för att det är så här.
Men vadå, även om det är en äldre kvinna så
nej,
får
men just
du...
därför så har jag medvetet, när jag tittar, det är alltid så här strategiskt. En snygg ung tjej, en äldre kvinna, är hon kraftig, stora händer, henne tar jag. För risken för erektion minskar om det är en äldre, kraftig kvinna än en ung, vacker, slank.
Det var kanske inte riktigt den här infallsvinkeln jag trodde att det skulle bli när jag skulle ta en bok. För att det som jag beskriver här, den som jag hade kontakt med som berättade det här för mig, det är ju en... Jag fick faktiskt tårar i ögonen. Det var så hjärtskärande. Därför att han... Det här är ju en kille som inte har haft någon beröring av en kvinna överhuvudtaget på något vis under hela sitt liv. Och plötsligt så vid en vanlig läkarundersökning så blir det för mycket för honom. Bara en mänsklig kontakt, en mänsklig beröring helt enkelt från en kvinna. Och det är ju det är ju fruktansvärt. Mm. Vi är ju alla så otroligt beroende av närkontakt och mänsklig kontakt och beröring helt enkelt. Det, även om man inte talar om sex explicit, så handlar det om beröring helt enkelt. Mm. En mänsklig kontakt. Så att det är ju en av många sorgliga historier som
jag skriver. Alltså en sak som slår mig när jag liksom går igenom din bok, det är att jag fattar inte hur du lyckades få kontakt med de här personerna. För att det är så himla intimt att öppna upp sig. Och jag tror att det har att göra med att du är att liksom din profession som överläkare i psykiatri, har det varit...
Jag tror, jag tror faktiskt att det har haft en avgörande betydelse. Därför att den här gruppen är ju otroligt känslig och ljusskygg och misstänksam mot media. Så hade jag presenterat mig som författare och skribent bara gått ut med det, då vet jag inte riktigt om det hade funkat på samma sätt. Men i och med att jag också är läkare och psykiater, så tror jag att de kände att de kunde ha förtroende för mig. Men det hade också att göra med att det här laget, så hade jag ju skrivit en del och hade syns i media en del när det gäller det här ämnet. Och väldigt många har sagt och skrivit till mig att vi har liksom märkt att du försöker ge en schysst objektiv bild av oss. Du har inga förutfattade meningar, du vill verkligen skildra vår verklighet på ett så rättvist sätt som möjligt. Och det tror jag också var väldigt, väldigt viktigt.
Vad finns det för bild av incels generellt?
Jag tror generellt, och jag visste ju ganska lite om den här gruppen också innan, men generellt så tror jag att, eller vet jag att när man har skrivit om det, så har de antingen har en framställd som våldsbejakande, kvinnohatande, potentiella terrorister ungefär. Eller så har man bagatelliserat problemet och sagt att ja, men de får för fan rycka upp sig, ägna sig åt trädgårdsskötsel eller skaffa sig kvinnliga vänner, som någon sa. De har inte förstått någonting.
Men kan de inte bara rycka upp sig?
Nej, det på sätt och vis så kan de ju det, borde göra det och ta eget ansvar. Det är ju faktiskt så att man har ett eget ansvar för sitt liv. Men det är svårt när man har levt och lever i en total isolering och har blivit bortstött och mobbad hela sin uppväxt. Och där omgivningen har stött bort den hela tiden. Och man har försökt och försökt och försökt. Och det är ingenting som hjälper överhuvudtaget.
Jag tycker delvis det påminner om den här konstellationen. Jag känner mig bortstött av både Mustafa och Chang hänger på ibland. Så att jag förstår känslan.
Ja, du kan identifiera dig.
Men fenomenet, är det någon... Alltså, det har väl alltid funnits incels i någon bemärkelse?
Ja, ja.
Så vad är det som skiljer incels idag från...
Det är två saker som har förändrat sig. Två avgörande punkter. Det ena är att det har alltid funnits män som har blivit över, så att säga. Men för inte så väldigt länge sedan så var ju kvinnan helt beroende av mannen ekonomiskt och på alla sätt och vis. Att om det var en man någonstans som kunde erbjuda en trygg ekonomisk tillvaro, så räckte det på något vis ganska långt. Nu har vi tack och lov kommit till en punkt där kvinnan är totalt självständig och kan leva och arbeta och vara fullständigt oberoende av män.
Men det skadar ju männen.
Inte nödvändigtvis, nej. Men det är en situation där kvinnan är lika självständig som mannen. Och den andra faktorn är ju naturligtvis internet. Tidigare var de här männen liksom utspridda och kände inte till varandras existens. Nu kan de samlas visserligen under anonymitet bakom en dataskärm, så att säga, men de kan kommunicera med varandra, de kan stötta, trösta, kommunicera med varandra. Eller som det är ofta, hata och hetsa varandra. Det beror lite på, helt enkelt.
Var tror du den här bilden kommer ifrån, att de är, att alla de är våldsbejakande kvinnohatare?
Ja, det finns ju en dyster verklighet. Det har vi ju sett. Det har förekommit en rad terrorattentat faktiskt bara för några veckor sedan i Plymouth, som ni vet.
Berätta mer.
Ja, det var en incel-relaterad attack.
Ja, absolut. Jake Davison hette han, 22-23-årig kranförare i Plymouth, som är ett textbook-exempel kan man väl säga på en incel. Han ansåg sig själv vara en, identifierade sig som en incel och hade den här historien av att leva i en total isolering, kände att allt var hopplöst och till sist så gick han från ord till handling. Han dödade sin mamma och gick ut och sen dödade han ytterligare 3 stycken och sen tog han livet av sig, sköt sig, vände sitt vapen mot sig och sköt sig. Och han hade en YouTube-kanal. Den plockades bort direkt efter attentatet, men jag har kommit över den ändå via min community där jag har varit undercover under nu snart 2 år. För där delas ju den här. Och jag har gått igenom det han har sagt, de här klippen han har lagt ut. Och resonemanget är väldigt, väldigt typiskt för den här gruppen, helt enkelt. Så att det här är ju en realitet, en våldsbejakande, så att säga, farliga, väldigt lilla delen. Det är en väldigt liten, försvinnande liten del, men den finns där och den bör övervakas precis på samma sätt som våldsbejakande extremister inom andra grupper, som högerextrema och islamister.
De här resonemangen du beskrev som var typiska för honom, kan du gå igenom dem? Vad är det?
Saknar totalt erfarenhet av kvinnor. Oskuld, aldrig blivit kysst, han beskriver det ganska ingående. Bortstött, ignorerad, lever totalt isolerat. Han jobbar visserligen, men som många andra som jag har mött inser sig, även om man jobbar så är man väldigt ensam ändå. Man är inte med i gemenskapen även om man går till ett jobb. Och tillbringade väldigt mycket tid framför dataskärmen, precis som många andra. Och han tränade, försökte träna, men han visade på bilder på klippa. Titta, så drar han upp t-shirten och visar på sin mage. Som har valkat liksom. Titta, jag har tränat i några år, liksom år ut och år in, det känner ändå ingenting till. För att utseendefixeringen är så väldigt, väldigt central i den här gruppen. Allt hänger på utseendet.
Och det där var jag väldigt nyfiken på. Varför är det just utseendet som de har hängt upp sig på? En av grejerna. Varför är det just utseendet?
Därför att kvinnor väljer bara män efter utseendet, anser de. I incens värld så har utseendet en helt avgörande betydelse. Och har man inte ett fördelaktigt, attraktivt utseende så är man förlorare. Och man är förlorare i den stund man föds. Man har alltså dragit en nitlott i det här genetiska utseendelotteriet, anser man. Så är man oattraktiv och inte jättesnygg som man, då har man ingen chans hos kvinna. För kvinnorna går bara efter utseendet, anser man.
Finns det inget utrymme för självkritik om det är bara det som gäller eller om det kan finnas andra faktorer?
Egentligen inte hos väldigt många. Det är naturligtvis att, nu hårdrar jag det hela lite grann, men det är ju faktiskt på det här viset att utseendet är en helt ett dominerande samtalsämne hela tiden. Och ofta, de jag har träffat ser ju fullständigt normalt, det är inte så att de är liksom fula eller oattraktiva på något vis. Så det här är ju en skev självbild man har. Naturligtvis.
Alltså, de är ju inte helt och hållet liksom borta från sanningen. Det är klart att det finns kvinnor som dras till utseende. Men har du fått reda på vilka sorts kvinnor de här killarna dras till?
Det är väl inga... Alltså, de är ju... Väldigt många skulle nöja sig med att ha en vanlig relation. Det är det de längtar efter med en kvinna. Och, men samtidigt så finns det ju, de har till och med en skala, decile scale, där de liksom graderar utseendet 1-10 och så vidare. Det gör ju för sig vissa andra män också, det är inte bara incels. Och du har rätt, det är klart att utseendet har betydelse, både hos män och kvinnor. Vi vet ju liksom att snygga män och kvinnor går det bättre för i livet. De tjänar lite mer än genomsnittet och sådär. Så det är klart att och vissa som hänvisar till Tinder som mejlar mig eller som kontaktar mig säger, titta här, nu har Tinder gjort en egen undersökning som visar att 80% av männen väljer bort bara på grund av utseendet. Men det är ju så, utseendet är ju det första kontakten, det första ögonblicket så att säga. Och det är klart att utseendet på det viset har betydelse. Men det är ju naturligtvis en grov förenkling att tro att enbart utseendet hos en man är fullständigt avgörande för en kvinna, så är det naturligtvis inte. Men de säger också insåg att ja, det enda som kan kompensera möjligen ett ofördelaktigt utseende, det är om mannen har väldigt mycket pengar, för utnyttjar kvinnan det. Men det är bara tillfälligt tills hon träffar någon man som är snygg, för då är hon otrogen med honom. Så att det är en enorm bitterhet och en misstänksamhet och en uppgivenhet hos den här gruppen, hos väldigt många.
Jag fastnade för den här tabellen på hur de decide scale, hur de rangordnar. Det är så genomsyrande i den tabellen hur grovt förankrad i internet-memkultur den här organisationen kommer ifrån.
Visst.
Att är du längst ner på skalan, om du är en ful, värdelös man, så är det Omega Male eller True Selva. Och sen rank nummer 6, då blir du en Brad. Och sen högsta rangen är Giga Chad. Liksom. Det är bara rakt taget ur meme-kulturen. Mm-hmm. Och är du rank 10 kvinna så är du en Giga Stacy.
Just det.
Väldigt meme-influerat. Jag fastnade för det.
Det är verkligen.
Men det är lite roligt för att de har en bild så här. Det finns en paradox i det. De har inte haft kontakt med kvinnor för alltså aldrig, eller väldigt begränsad kontakt. Men de har en väldigt stark medvetenhet om vad kvinnor vill ha. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. De har inte träffat kvinnor, men de vet vad kvinnor vill ha.
De har en bild av vad de tror kvinnor vill ha.
Ja, precis, det är en observation de har gjort och dragit den här slutsatsen.
Men om man tittar på det här, om man ska gå tillbaka 200 eller 300 tillbaka, så tänker jag mig att mannen skulle arbeta mer, alltså den fysiska starka mannen som använder sin kropp. Där faller ju liksom många delar naturligt. Alltså man har väldigt mycket funktion av sin kropp. Mm. Men jag uppfattar att många av de här fysiska styrkan som man har fyller inte den samma funktion. Nej, precis. Som det gjorde för länge sedan.
Precis.
Jag tänkte bara en sak, jag drar en anekdot. När vi var ute och vandra i fjällen förra året, alltså vi använde ju kroppen varje dag. Och tog oss fram och det liksom, man blir ju stolt över sig själv att kan bära sig själv och tung packning och komma fram. Och då stärker man ju också sin självkänsla. Mm. Och så tänker jag att men shit, jag mår ju skitbra av att vara ute och vandra och använda kroppen. Men så inser jag att min vardag ser ju helt annorlunda ut när jag är hemma. Och jag kan tänka mig att många är väldigt passiva och känner inte, man gör inte så här små nyttiga grejer som man får en endorfinkick.
Mm. Ja, många är ju, man talar om att cope, som ett vanligt ord uttrycker i Insta-gruppen, att man ska cope, det vill säga att man ska försöka hantera sin situation. Och det kan man göra på olika sätt naturligtvis, men det talas ju mycket om att gå till gymmet förstås. Och det handlar ju om att dels kunna stå ut med sin situation, men också då i bästa fall kunna lägga på sina kilomuskler så att man ska bli attraktivare för kvinnor. Mm. Det är ju ett sätt. Ett mer radikalt sätt som många talar om, det är naturligtvis att plastikoperera sig. Mm. Och om man har råd och kan spara pengarna. Jag har varit i kontakt med några som har sparat ihop och på väg att jag beskriver det i ett kapitel i boken, att det finns en Dr. Epley, Barry Epley, som har specialiserat sig på det här, som vars kundkrets är högst väldigt, väldigt hög andel är incels som flyger in över hela världen dit och gör de här operationerna. Och det är ju en annan sak. Men det är ett sätt att cope med sin situation. Men i grund och botten så finns det en utbredd uppgivenhet och ett självförakt. En känsla av att det spelar egentligen ingen roll vad jag gör. Jag är dömd.
En sak jag reagerar på, det är när jag försökte kolla på demografin som du lägger upp. Och det var ju väldigt tydlig överrepresentation av nordamerikaner och europeer. Mm. Och det är väl, om man så här grovt drar det är de minst religiösa samhällena på många sätt. Och jag är nyfiken på om du fick något hum av hur pass religiösa de här var. Om de tillhörde någon sorts denomination som typ kristendom eller islam eller någon så här världsreligion. För jag tänker gemenskap verkar du ju vara, eller bristen på gemenskap verkar du ju vara.
Alla religioner är representerade och men det man måste komma ihåg att de olika incelsajterna som oftast är nordamerikanska eller väldigt hög andel i alla fall, och inklusive den community som jag har varit med i fortfarande, den ger ju inte hela bilden, därför att som jag också nämner i boken, om vi tittar på Indien och Kina så finns det ett mansöverskott på 70 miljoner. Det här är alltså män som aldrig haft sex och aldrig kommer få det, så vidare de inte köper det. Och de skulle nog inte, de är inte ens bekanta tror jag med uttrycket incel, de skulle knappast beskriva sig som sådana, men de lever ju ofrivilligt celibat och har inte fått ihop det, så att de kan ju väl passa in det där också. De är ju, och det är ganska många människor.
Men det var därför jag fastnade för just religionsaspekten, för jag vill, nu bara tänker jag högt här, men att om du är i Kina till exempel, då har du en helt annan bild av vad din purpose liksom är här på jorden med ditt liv. Mm. Medans här i alla fall Nordamerika och Europa så är det ju självförverkligandet alla strävar efter. Oavsett vilken religion du påstår dig tillhöra så är det ändå självförverkligandet som står ovanför allt. Och det är ju här vi har en stor andel kvinnor som kan självförverkliga sig nu utan mannen. Mm. Vilket leder till det här, vi har inte överskott av män, men vi har ett överskott av män som inte får kvinnlig kontakt i alla fall. Och liksom tar du självförverkligandet ifrån dem, som väldigt mycket bygger på att du ska få bekräftelse av en sexuell och emotionell partner, så har de ingenting kvar. Medan kineser ändå kanske lever sitt liv för det kinesiska liksom, nationen och staten. Och i Indien så har du väl liksom, din lokala community och andra grejer. De är mindre atomiserade där.
Men kinesiska, man måste komma ihåg att i Kina har hänt väldigt mycket. De har ju haft den här enbarnspolicyn som du vet. Där det finns ett enormt mansöverskott. Och det har ju yttrat sig då, som vi har sett på andra ställen också, i en ökad kriminalitet, gängkriminalitet, prostitution, sexuella övergrepp på kvinnor. Det här är ett jätteproblem. Det är alltså till och med så att ligor åker omkring i Kina och kidnappar unga kvinnor och säljer sen till kinesiska män som inte kan hitta någon kvinna.
Men det ser vi ju i Indien också.
Och alltså, Indien, precis. Indien är också ett stort, ett stort, stort problem. Så att det här, att ett samhälle, oavsett vilket vi talar om egentligen, har ett överskott av män i sig, är ett stort problem. Det är en tickande bomb. Och det har vi inte talat om speciellt mycket i Sverige. För vi har ett unikt mansöverskott i Sverige.
Det ligger väl på 55 000 någonting nu, va? Och mycket av det är på grund, eller en stor del av det är på grund av invandringen från Mellanöstern.
Ja, i Sverige så har det att göra med invandringen. I Kina har det att göra med enbarnspolitiken. Ja. Även i Indien så har man gjort sig av med kvinnliga. Man har aborterat helt enkelt kvinnor.
Men jag tänker på en aspekt som Ashkan, du tar upp, det är den här gemenskapen. Du har ju ändå, jag vet inte hur det är i Kina, men i många andra, när man lever kollektivistiskt, man bor tillsammans i grupp. Då tänker jag att i kontakten med dina syskon, kusiner, mamma, pappa, då är du ändå inte helt och hållet ensam. Men om jag läser din bok så är ju en faktor i det här att man är väldigt, väldigt ensam. Mm. Och det tänker jag att det kan vara att det är en kulturell aspekt där.
Ja, absolut, utan tvekan. Och dessutom så vi var inne på det när jag intervjuade dig, Mustafa, att arrangera, att man arrangerar äktenskap fortfarande. Och det hjälper ju naturligtvis till, att det är en ovärderlig hjälp att hitta en partner om det fortfarande är den traditionen. Så att säga.
Lite sharia är bra.
jag kan bara berätta en liten anekdot från en kompis till mig. Hon bor i typ Hammarby Sjöstad och hon låg där och sola, inte topless dock. Och sen så kommer det en man fram till henne, och den här mannen egentligen har ett så god självförtroende, men han är nyanländ och kan inte föra sig i den svenska kontexten. Han går fram och är så bufflig och liksom försöker ragga på min vän, och hon börjar mer eller mindre skratta, och mina tankar snurrar att den här händelsen är nog inte unik. Det är nog väldigt vanligt att det är många män som har kommit hit, har ett givet sätt att tänka hur man ska förhålla sig till kvinnor, men när man kommer hit och ska försöka interagera med tjejer så blir det den här krocken, och då känner man att man inte har så mycket att hämta. Alltså man får inte den bekräftelsen framförallt från tjejer. Och då tänker jag, men det måste finnas en stor vakuum där det finns massor med sexuell frustration och så, kopplat till många unga män som har kommit hit som inte får sin sexuella tillgodosätt.
Mist. Och vi har just i den gruppen, säg 15 till 24 år, så finns det ju ett rejält mansöverskott i Sverige idag. Och en del av orsakerna är naturligtvis att 2015 hade vi den här flyktingkrisen när väldigt många unga män kom hit. Och det spädde ju på det här naturligtvis.
Ja. Jag har faktiskt en lösning på det.
Låt oss höra.
Jo, nej, men det kom ju väldigt många ensamkommande unga män. Det var ju 35 000 som kom. Och visst, en andel av dem har ju lämnat. Men man skulle faktiskt kunna lösa det med anhörighetsinvandring. Alltså att de åker hem, gifter sig med en partner. Eller att de tar hit en partner. Så har man ju löst mansöverskottet. Alltså på riktigt?
Ja, men det är väl så många gör. Många åker ju till sina hemländer och träffar någon där och tar med sig.
För kom ihåg att de här killarna som kom hit, de är här utan föräldrar. Och de är inte så attraktiva bland andra afghanska tjejer. Mm. För att deras föräldrar är inte här. Du vet, det måste ju gå via föräldrar, typ någon slags godkännande. Så de har ju ingen här. Så enda sättet att lösa det är just att deras föräldrar hemifrån anordnar ett äktenskap så att de åker hem, eller att hon kommer hit och gifter sig här.
Problemet är, ser jag på jobbet. Ibland vi får ju väldigt många anmälningar om misshandel, grov kvinnofrid. Och när man tittar på de som är framförallt har utländsk bakgrund, och där ibland som jag reagerar på, iranier sticker ut där. Mm. Det är många iranier, många killar som slår sina typ. Så min uppfattning utifrån min egna horisont är att de killar som... de tjejer som, de kvinnor som anmäler det, det är oftast män som har varit ner i Iran och hämtat. Och de är egentligen oftast svin och är inte gentlemän, så de slår på de här kvinnorna titt som tätt. Nu säger inte jag att det är representativt för alla iranska män eller någonting, men jag reagerar på att det är oftast kvinnor som kommer utifrån och är skyddslösa och till slut vågar ta hjälp av polisen. Så man kanske kan hämta hem, men frågan är, de måste ju ändå jobba med sig själva så de har just värdegrund.
Nej, men alltså du har en poäng där, för att om du har bott här i Sverige som man länge, om vi tar de här iranierna, och du har inte lyckats hitta en partner som av alla du kan välja på i det här landet liksom, så säger du en hel del om din karaktär. Det behöver inte göra det, men förmodligen på gruppnivå lär du kunna se någonting. Och sen tänker de säkert att hon är en importfru liksom. Hon vet inte hur Sverige funkar, så jag kan göra lite vad jag vill. Tyvärr.
Men det finns också ett annat underliggande problem här som jag tar upp i boken, som man inte heller talar så mycket om. Det är att kvinnorna i Sverige håller på att köra om männen socioekonomiskt.
Just det.
Och det vill säga, tittar man på betygen idag i grundskolan, så går det bättre i alla ämnen för tjejer jämfört med killar. Samma sak i gymnasiet. Och 16 till 18, kanske 19% av alla pojkar saknar gymnasiebehörighet. Och tittar man på de här populära akademiska utbildningarna, så är kvinnorna i majoritet i princip i alla utbildningar, alltså jurist, läkare, socionom, sköterska, vad man än väljer egentligen. Och det gör att vi sakta börjar få en situation där allt fler välutbildade kvinnor med hyfsad inkomst har allt färre män att välja på. Därför att även i så jämställt land som Sverige, så väljer kvinnor män som har samma utbildningsnivå eller högre. Man väljer liksom uppåt, som man säger. Och det här är väldigt intressant. Och det finns ganska färsk undersökning på Stockholms universitet som har tittat på det här. Och det visar sig att...
Tjena.
Hej, Chang.
Och det visar sig att den här forskaren har tittat på kvinnor födda 40-talet till 70-talet. Och tittar man på de yngre kvinnorna i den här gruppen, så visar det sig att de har kunnat tänka sig kompromissa lite grann i val av partner. Så att de har kunnat tänka sig, och har också blivit ihop med män som har formellt lägre utbildning. Men tittar man på de här männen, så nästan alla tjänar mer än kvinnorna. Så att intjäningsförmågan är av helt avgörande betydelse uppenbarligen. Och det här har fortsatt årtionde efter årtionde efter årtionde. Det har inte ändrat sig speciellt mycket. Så det är en ganska liksom djup förankrad tradition egentligen.
Det som blir intressant med just Sverige också, den här besattheten vi har av att vi måste vara så progressiva hela tiden. Och missförstå mig inte här nu. Jag tycker det är jävligt grymt att vi har byggt ett land där kvinnor och män har samma möjligheter att kunna bli det de vill bli. Mm. Det är inte det jag kritiserar här. Men att även när du har extremt goda intentioner och gör en viss progressivitet i något område, så kan det till någonting som har formats över flera hundra år. Mm. Dynamiken mellan man och kvinna tar vi som exempel. Så har du så enorm risk för unintended consequences av att du vill göra gott. Och det blir ju inte lättare när, det tror jag var igår, SVT Nyheter publicerar en artikel så här, forskning det blir större, vad heter det, ju mer jämställt ett land är, desto mer könsskillnader ser man. Mm. Och det här har vi typ kunnat spekulera om ganska länge, och 2018 kom det ganska så svart på vit forskning om att det är så det är. Mm. Gender equality paradox.
Ja, precis. Alltså att kvinnor attraheras mer till att ta hand om, eller människor och män mer till saker.
Exakt, ja. Så här grovt förenklat.
Det var ju det här som i den här väldigt famösa intervjun i Skavlan,
ja,
där Jordan
det,
Peterson och Annie Lööf var gäster, och där Annie Lööf vägrade acceptera det här. Den här jämlikhetsparadoxen.
Och Margot Wallström bad Peterson krypa tillbaks under den stenen han kommer ifrån.
Ja, precis.
Det kommer inte förenkla de här utmaningarna
men det är en intressant situation vi befinner oss i historiskt, att kvinnorna har den här unika självständigheten och kan leva sitt liv utan en man och kan skaffa barn utan att behöva träffa pappan. Det går bättre i skolan för dem och när det gäller högre utbildning. Män och kvinnor i yngre åldersgrupperna röstar diametralt olika. Mm. Unga kvinnor röstar vänster, unga män röstar höger. SD i väldigt hög utsträckning.
Ursäkta att jag är lite sen.
Det
är Miljöpartiets fel.
Men Chang, du har ju faktiskt skrivit också en artikel just om det här i Fokus.
Ja.
Som gick väldigt
som var väldigt bra.
Ja, det var många som verkar gilla den.
Den är väldigt bra.
Jag fick bara ett uppgift från dem, skriv något om kärlek. Jag bara, nej, ring någon annan. Jo, men kom igen, Chang, you can do it, liksom. You go, girl. Lite så.
Så,
det blev vad det blev.
Men vilken märklig paradox igen. Alltså att, ja, kvinnor idag är inte längre alltså beroende av män vad gäller försörjning, men symboliskt så söker man sig ändå till män.
Ja.
Som känner mig ändå.
Ja.
En aspekt jag funderar på, är kvinnor lyckligare nu då än vad de varit innan? Det var ju en debattartikel för ett tag sedan. De gnällde det de kallade kanske-männen.
Jo, jag var lite inblandad där.
Ja, det var det. Va?
Jag reagerade på den artikeln. Det var någon litteraturvetare, författarinna som hade skrivit.
Ja, hon beklagar sig att träffa massa män då på Tinder eller vad fan det nu är. Och så, men de vill aldrig binda sig. De vill bara knulla på tjejerna och sen efter ett tag så är det inte roligt, så skiter de med det och går vidare. Mm. Och jag snackade, vem fan var det som sa? Nu minns jag inte vem som sa det, men han har kompisar som är liksom, kan få vilken tjej som helst. Han binder sig inte med någon. Och killar är ju så ju att du vill ju sprida din säd så mycket som möjligt. Det är rent evolutionärt ju. Ja. Så det är klart, kan du få en massa damer, varför ska du binda dig med en? Så alla de här tjejerna som alltid vill ha det top guy, ni vet fjortisar, alla älskar Justin Bieber och springer efter en och samma kille liksom, trots att ingen får honom. Effekten blir ju att de här kvinnorna, jag tror inte de blir så lyckliga, för att de söker ju alltid den där mannen de inte kan få. Utan de blir ett ligg liksom, men och sen inte mer med det.
Hur var du inblandad i det, Stefan?
Nej, jag var inte inblandad. Alltså, jag reagerade på...
För att du är en kanske-man?
Jag skrev en artikel i Expressen om det här. Och sa att, för det handlar mycket om att kvinnor blir ratade. Och då hävdade jag att män blir minst lika mycket ratade. Mm. Till och med mer än vad kvinnor blir. Och jag tyckte att det var en märklig diskussion helt enkelt. Och att det här baserade sig på och jag nämnde just de här siffrorna att kvinnor, att de väljer uppåt så att säga, och hur det här mönstret sitter i väldigt djupt. Och att det här, de erfarenheterna var hennes högst personliga erfarenheter. Det var inte, tyckte jag, representativt egentligen om man tittar på vad som händer.
Att kvinnor väljer uppåt, betyder det att män väljer neråt?
Ja, precis. Så har det varit.
Fast är det inte så att männen har ju en förmåga att kunna välja lika, men också neråt, medan kvinnorna har en oförmåga att kunna välja neråt?
Ja, det har varit så. Det är bara att titta på statistiken och på fakta. Det har varit så, och det har hållit i sig det här mönstret hela tiden. Och sen, då kan man ju fråga sig vad som kommer hända nu, därför att det är sådana förändringar sen årtid. Det har gått ganska snabbt det här egentligen. Vad kommer hända i framtiden? Det är det jag ställer mig. Den frågan ställer mig bland annat till boken. Vilket samhälle går vi mot? Bland annat så på ett privat plan så undrar jag också vad händer nu när historiskt sett är en unik situation där kvinnan är väldigt självständig, ekonomiskt oberoende och så vidare, med tilltagande makt. Det är inte så att de välutbildade kvinnorna som är i majoritet, att det avspeglar sig så väldigt, väldigt mycket på arbetsmarknaden. Det är fortfarande så att börsnoterade företag har 80-90% män som direktör och så vidare. Det är inte så jag menar. Men vi ser ju den här utvecklingen väldigt tydligt. Kan man då förvänta sig att datingmönstret då, sättet att närma sig det motsatta könet, att det också förändrar sig i takt med att den ekonomiska makten mer och mer hamnar hos kvinnor?
Men bor inte många, väljer inte många tjejer att leva ensamma, köra IVF? Jag har flera kompisar på senaste
tiden. IVF?
IVF.
Ja. Vad är det?
In vitro fertilisering.
Ja, alltså att man kör att man får...
Jo, men så är det.
Jag har flera kompisar...
Av assisterad befruktning, det finns en siffra som den boken, så är ungefär 40% lever ensamma som har velat få en så kallad assisterad befruktning.
Mm. Är de människor då lyckliga som lever ensamma?
De är i vart fall inte olyckliga av att inte har de har barn. De skulle ju självklart vilja ha familj och barn, men när inte det går så är de i vart fall har de...
Det är väl bara ringa Omar så löser han det.
Ja, då skulle jag kunna göra.
Jag är faktiskt orolig för den utvecklingen, för att jag tror inte det är bra för ett barn. Nu ser inte att det är så för alla de som gör in vitro fertilisering. Men att om det nu blir så att det blir en större andel barn som växer upp utan en manlig förebild, så tror jag inte alls det är bra för uppfostran. Det behöver inte vara en biologisk pappa. Det kan vara flera män som har kontakt med barnet på olika sätt.
Där tror jag forskningen och ger dig rätt på den punkten. Att, och man har ju sett det, att växa upp utan en närvarande manlig förebild pappa, biologisk pappa eller annan som du säger, det kan få vittgående konsekvenser. Jag tror att Aftonbladet kartlade förra året, tror jag, 58 fall där män hade blivit dömda för mord eller försök till mord eller mordförsök, och där kanske 2/3 levde utan en pappa.
Mm. Men vet vi om det finns ett kausalt samband eller om det bara är korrelation?
Det vet vi inte.
Det är naturligt, det kan man ju få. Men amerikanska siffror visar också att det här är ett stort problem.
Ja, det är ett av de stora utmaningarna inom den, ska man säga, svarta communityn i USA, där det finns frånvarande fäder, något som många svarta genom åren har pratat om. Obama pratade om det också.
Oh, ja.
Måste finnas där.
Liksom. Och den gruppen ökar mer och mer.
Och den parallellen kan man ju bara dra till förorten, där det är väldigt många frånvarande fäder. Och jag pratade med en tjej, jag tror jag nämnde det någon annan gång, en väldigt högutbildad tjej, en somalisk, det var en familj jag var hemma hos, och alla var välutbildade. Mm. Hade pluggat på universitet och så, men de flesta killarna där saknar ju ens gymnasiebehörighet. Och då frågade jag henne hur hon gjorde, och då sökte de utomlands. Hon hade träffat någon via England. Men jag tänkte, Stefan, är det synd om männen? Är det synd om oss? För det känns som ibland som om det är tävling vem det är som är mest synd om. Om det är kvinnorna som är mest synd om eller männen som är mest synd om. Och att den som är mest synd om vinner tävlingen. Och då får man, jag vet inte, mer resurser eller någonting.
Jag tycker inte att det är synd om någon. Men jag skulle säga att det är viktigt att göra någonting åt pojkarnas sjunkande studieresultat i skolan. Därför att allting börjar ju där på något vis. Och skolplanen som den är utformad idag är inte riktigt anpassad till det. Nu börjar man ju tala om, ni vet den här serien som går nu, Belinda Olssons serie med från Tinder till...
Från savannen till Tinder, va?
Tack. Där man till och med börjar tala om de här biologiska skillnaderna som har varit tabubelagt att tala om tidigare.
Men vet man varför det går dåligt för killar i skolan och så vidare?
Det finns säkert flera faktorer. Man talar om en så kallad anti-pluggkultur. Det är liksom inte coolt att plugga. Hos killar.
Det var det inte på min tid heller. Man blev så här klassad som tönt. Eller
ja, exakt.
Det är väl en faktor. Sen när killar utvecklas mycket senare.
Precis.
De har koncentrationssvårigheter. Tjejer är generellt sett mer disciplinerade och kan ta ansvar.
Och sen visar sig också att killar missgynnas i betygssättningen. Det finns flera undersökningar, både i Sverige när lärarnas tidningar tittat på Skolverkets siffror, men också en engelsk undersökning där man har tittat på 29 olika skolor i England. Och det visade sig att tjejerna fick konsekvent högre betyg än när en extern bedömare gjorde det. Medan killarna fick samma betyg oavsett om det var en extern eller en den ordinarie så att säga.
Men är inte tjejer lite mer likeable? De är lite mer inställsamma eller noga med att...
Ja, de är mera, precis som du säger, Hanne, de är mer disciplinerade och sköter sig bättre. Killar är lite mer, och det har ju också att göra med de biologiska skillnaderna.
Killar är ju fan grisar i den åldern. Ja. Många är det fortfarande när de är 30-35.
Men, ja,
men de
brukar
inte fan städa sitt hem.
Det pratas ju också om att...
Liksom, varför snackar du skit om mig nu, Oskar?
Men du städar inte ditt hem.
Det pratas ju också även om att hela skolsystemet och skolan, att man går till skolan, den är konstruerad som passar mer kvinnor på helhet. Medan killar skulle behöva ha en helt annan typ av undervisningsform. Så det är många faktorer, men Mikael, rektor Mikael påpekar ändå att de här könsrollerna och förväntningarna på pojkar och flickor är väldigt olika, och det speglar också. Mm. Att tjejer förväntas att de ska vara skötsamma och duktiga, precis, de ska ta mer ansvar, och det är mer stigmatiserande om tjejer är högljudda, stökiga jämfört med killar. Man har lägre förväntning på pojkar.
Pojkar, så är det. Så det är
jag märker en röd tråd här under vår diskussion, det är att de som är ansvariga för incels och mansöverskott, det är ju kvinnor.
Allting är kvinnornas fel.
Ja, men allvarligt.
Varför det?
Därför att de väljer män som är högre än dem vad gäller utbildning och socioekonomi. De sköter sig bättre i skolan.
Nej, men jag har en feministisk lösning på detta. Kvotering. Om staten går in och kvoterar, ja precis, säg alla de här singelkvinnorna som klagar på kanske, men då kan staten kliva in och kvotera en SD-väljande hippie från Laxå.
Som det skriver... där, Jordan B. Peterson var inne på det, han kallade det för forced monogamy. Men han fick ju massor med skit för det. Alltså han menade att han är precis inne på det du säger, alltså att man i princip tvingar men att hålla sig till en kvinna och kvinnor till.
Ja, men också att de här kvinnorna då som är så olyckliga hittar ingen kar. Jag ska hitta karar till dem, inga problem. Jag kan inte garantera att de kommer gilla sin nya kar.
Problemet är ju inte att de inte hittar en kar. De hittar inte en kar som de kan använda för att boosta sin egen status i sin sociala krets. Du kan inte ge dem en SD-hippie från Laxå till en så här jurist med 70 lax i månaden som bor inne i stan.
Men Ashkan, är det bara sociala krets? Är det inte andra faktorer?
Men i sådana fall, så finns det ju en djup paradox här. Om tjejer tvunget vill ha en kille som tjänar mer än dem, då kan de väl inte samtidigt kräva att de ska ha jämlikhet och tjäna lika mycket som männen. De där två går ju inte ihop. Antingen vill de att vi har det traditionella, där mannen tjänar mer och högre status än kvinnan. Så då kan de ju hitta någon att para sig med. Men vill de ha det här jämställda feministiska samhället, då kommer det inte finnas några män för dem som funkar.
Det här du är inne på en ganska känslig fråga nu, därför att det är intressant. Ja, men du är det, därför att handen på hjärtat, det är ju så här att det råder en viss förvirring idag, speciellt den har ju förstärkts efter MeToo. Mm. När jag har intervjuat, alla finns inte med i boken, men när jag har intervjuat uttalade feminister och debattörer, så säger de själva att det är synd om männen, därför att vi kvinnor kräver allt på en gång. Och det finns en sexolog, psykolog Lin Hed, som jag intervjuar, som är känd debattör. Hon beskriver att mannen nu för den ska vara som en schweizerkniv. Det ska finnas en funktion för precis allting. Han ska å ena sidan gråta på fredagskvällen över teet
på rätt sätt
och visa sina
känslor.
Ja, visa sina känslor. Man ska samtidigt vara macho på ett liksom en riktig man. Han ska liksom ha en fin bil, men den ska vara miljövänlig och sådär. Så att det är på något vis det är en omöjlig, tycker hon, en omöjlig situation, och hon ger faktiskt kvinnorna skulden för att det har blivit på det här viset, för att mycket att MeToo-rörelsen faktiskt har ställt till.
Ja, men jag skulle nog säga att jag skulle nog skälla en del på männen med, därför att en kvinna vet inte vad hon vill, punkt. Om hon får sätta upp en lista på vad hon vill ha, så finns det den omöjliga mannen som aldrig har existerat. Det är bara någon naiv jävla drömgrej som finns möjligen i någon Disney-film någonstans. Sen är det också så här, när många kvinnor får en pojkvän så kommer hon nudga honom, följa ner toalocket, ändra klädstil, gör så, ändra om honom som hon vill ha, du vet, så här. Och när hon till slut har lyckats så skapar den här könlösa, jävla konstiga varelsen som dricker kaffe latte på Södermalm och...
Då är de inte attraherade.
Nej, då vill de inte ha dem längre. Nej, då vill de inte ha.
Då vill de ha Chang.
Nej, men och jag skämtar inte. Jag har berättat innan att jag har haft panikångest och skit, ja. Gick jag till någon jävla kurator eller vad fan det var på vårdcentralen och snackade då liksom. Jag löste det med test och sen det blev ju mycket bättre. Men jag var där och snackade då och så var det en tjej, svensk tjej, vad kan hon vara, 35 eller min ålder. Ganska snygg. Men det var inte därför jag var där. Och hon sa till mig exakt detta. Vet du hur många killar som kommer hit? Som har panikångest, jättejobbigt, dåliga nerver och behöver prata och allting. Jaha, varför då? Ja, men det är förhållanden med tjejerna och sånt då, ja. Och så sa hon just det, att tjejerna försöker ändra dem och sen vill de inte ha killarna när de har ändrat dem färdigt. Det är det absolut vanligaste att killar mår dåligt och kommer då och snacka med henne. Så det är liksom inte någonting att dra ur rasslet, utan...
Försök,
hon sa själv att det är jättekänsligt att prata om. För
har Paulina ändrat det på något sätt?
Inte ett skit.
Jag ringde ju Chang för att påminna honom att vi skulle spela in, för det gör jag varje gång vi spelar in, därför han är alltid sen. Men då sa han så här till Paulina att I have to go to the pod. Kan du hämta
barnen? Ja, men det har hänt flera gånger, så här, klockan är 11:30, jag snackar videosamtal med honom, så han bara Paulina, I have to go to the garage, och så bara går han så här, 11:30, barnen är vakna.
Homer Simpson.
men det som var fint var att hon skrattade väldigt hjärtligt med dig över att du är som du är.
Ja, hon har
det var väldigt sig. Fint. Det var väldigt
ja,
fint.
Ja, jo, men det vi vet.
Det här kanske är kritik som inte får sägas helt högt, men det har ju skett en massa förändringar och smeknamnet Toffel har förekommit mer än två gånger.
Har ni kallat mig för det bakom min rygg?
Jag säger bara att Toffel, namnet Toffel har repeterats flera gånger. Så vad har du att säga, Mustafa?
Du, jag ska faktiskt säga att hon har varit på med att jag ska umgås mer med er. Hon har sagt, jag vill inte
så
komma
in. Så det är
hon
som bestämmer?
Du, det där är inte bra.
Det
där,
nej, det, där, det, där, det där, hon säger till dig.
Det där betyder att du umgås för mycket med mig.
Ja, men lite så. Nej, men hon har faktiskt varit på med att så här, vara med dem. Och
du har slutat att höra av dig till dina vänner. Du har, nej, vänta. Nu ska jag inte avslöja vem det är, men det var någon som sa förut, Mustafa när han var olycklig, han kunde ringa till mig, jag brukar ge honom råd, men nu...
Vem kan det ha varit som har sagt
det? Vem kan?
Men nu, jag vet inte, han hör inte av sig, han säger ingenting, han bara dyker, han kommer och han går. Vi har slutat att umgås.
Ja, men okej, jag håller med om att det har varit lite för intensivt. De här
och vem
månaderna.
Är det som har ansvaret? Är det Ida eller du?
Nej,
vem
det, är jag, det är jag som ansvarar. Ja, det är jag som ansvaret.
Och vad är förklaringen? Varför är det så?
Nej, men det, för att...
Det här är väldigt patriarkalt att han har ansvar över Ida.
Nej, men han kanske har ansvar över sig själv. Eller om det är Ida som har ansvar över hans felbeteende.
Det,
det här är liksom smekmånaden i ett förhållande. Du vet, man vill vara med.
Så det är ett löfte till Ida att smekmånaden snart slut?
Nej, det hoppas jag verkligen inte.
Men hon kanske hoppas.
Ja, precis.
I hate to say this, men jag tror du har helt rätt i det, Chang. Det där är också en grej vi inte har tänkt på, de oförutsägbara konsekvenserna av. Att om du strävar efter ett samhälle där det ska vara lika lön mellan könen, det är inte kompatibelt med hur vi är evolutionärt programmerade. Att vi söker oss till, det är en diskrepans i vilken status man söker sig till.
Ja, då får man ställa sig frågan, alla de här feministtjejerna, eller de som verkligen pratar mycket om jämlikhet, de borde föregå med gott exempel och dejta killar som har lägre social status än de själva i sådana fall, för att det ska hänga ihop. Och...
De mest högljudda mediala feministerna är ihop med miljonärer, typ. Så.
Ja. Bullshit. Jag funderar på en sak, Krakowski, är det polskt?
Det är polskt, mycket polskt.
Pratar du polska?
Ja.
Det är den värsta, vad heter det, grammatiken som någonsin finns, så är det polska.
Ja.
Är det inte att man alla efternamn har en man och kvinna version?
Ja. Alltså ja, på ryska lägger du till A på slutet.
Ja, men det är samma. Ja, ja.
Är du född i Polen?
Nej, jag är född och uppvuxen i Stockholm.
Ja, du är det. Ja.
Men du lärde dig polska?
Ja, passivt. För mina föräldrar pratade polska. Så då växte jag upp med det. Och så.
Men för jag brukar se en viss skillnad i svensk kultur, datingkultur eller hur man ser på det där jämfört med den slaviska eller östblocket eller vad man ska säga. Nu är Polen någonstans mitt emellan för att det håller på att anpassa mycket mot väst eller har gjort senaste 20 åren oerhört mycket. Men när jag åker till Ukraina eller Ryssland eller Vitryssland och jag träffar människor från de här länderna, då är det väldigt de här stereotypa könsrollerna. En kvinna är fan en kvinna. Hon sminkar sig, klubb sig, gör sig vacker. Karen ska vara liksom Homer Simpson i kvadrat. Eller ja, kille liksom med allt vad det innebär. Och det är okej, okay, det förväntas av dig. Det är liksom...
Ja, men jag tror att jag pratade ju om det i boken. Att om du alltså, frågar någon från Afghanistan så hur en man ska vara så får du rätt direkta svar.
Rambo.
Ja, men lite så. Alltså, medans i Sverige när du frågar någon hur en man ska vara så är det som att du får... En man ska vara allt och ingenting. Det finns så många olika beskrivningar på hur man ska vara. Alltså, om någonting har så många beskrivningar, då till slut så betyder det ingenting. Det blir urvattnat på något sätt.
Är det inte en diskrepans mellan en idé om hur en man ska vara, men att man sexuellt går igång på en annan, helt annan typ av man? Och jag menar på den här feminin, att gråta ut och känsliga där. Det är någonting som man önskar, men i praktiken så vill man ju inte ha det. Det är ju inte ens sexuellt upphetsande med en gråtande man.
Är det därför du är singel, Hanif?
Nej, men jag vill säga så här, jag tillhör den här 20% männen nu.
20% som...
Eller vänta, var det 80%?
Han har släppt... Jaha, är det 80%?
Nej, vänta, 80%? Nej, hur var det nu?
Du vill säga att du har släppt en bok.
Ja, men så här, jag är ju kanske mannen. För det här var Johanna Fredén som sa...
Jaha, du ligger runt och krossar en massa kvinnors hjärtan.
Nej, det är jag inte. Nej, jag gör ingenting. Jag är skötsam.
Är du incel?
Jag har varit incel.
Du har det.
Ja, när jag var ung så var jag incel. Men jag skulle säga en helt annan grej på tal om ensamhet. Och det är att förvisso så finns ju ensamhet för de som är isolerade för sig själva också. Men jag har också tänkt på en annan sak. Det är att om man utåt sett framstår som en kanske en lycklig eller framstående person, eller om du till och med är en offentlig person och har en offentlig roll i debatten, så har du också kanske ibland fängslat in dig själv i en roll som är svårt att ta sig ur. Och det är den här idén att man är framgångsrik och man inte kan riktigt alltid säga att man mår dåligt eller att man är ledsen och så, för att det påverkar ju ens image och kanske ekonomi och sådär. Och framförallt om man ska inspirera andra människor med att vara en framgångsrik person.
Jag tror att du har helt rätt i det. Absolut. Och det finns också en lite som vi var inne på tidigare, som du var inne på, Chang, att det är någon, en man ska vara precis allting på samma gång. Jag intervjuade för boken, som det kom inte med av olika skäl, men en ganska känd annan feminist kvinna, ung kvinna, som liksom off the record när vi var klara sa att liksom vid något tillfälle att
det här låter som Cissi Wallin.
Som sa att jag är så jävla trött på de här liksom velour. De här männen, MeToo-männen som försöker vara till lags. Liksom, och så där. Så plötsligt så föll masken lite grann där. Att, jag tror att det helt enkelt handlar om att...
Det var nog
man vill, jag tror att manlighet är någonting som i grund och botten alla kvinnor vill ha. Inte machokultur, men en manlighet. En sund manlighet. Och det som har hänt nu efter MeToo, som flera berättar för mig, det är att både män och kvinnor, att man är väldigt, det finns en väldigt osäkerhet hos männen. De vet inte hur de ska bete sig. Och jag tror att det här är jättefarligt. Därför att om vi dessutom är på väg att utplåna, på något vis försöka utplåna könsskillnader och pojke och flicka och så vidare. Att till och med regeringen kommer med propositioner där man ska undvika att säga pojke och flicka på förskola och skolor, utan ska tala om elever eller så vidare. Så tror jag tror inte, jag är inte så, alltså det är inte, jag säger inte att det här är på något vis är så destruktivt så att det kommer bli katastrofala konsekvenser, men det kommer inte, bidrar inte heller till en sorts säkerhet.
Men det är små saker här och där. Det är liksom lite på förskolan att nej, men nu ska alla killarna ha rosa kjolar på sig och så ska de alla låtsas att det är jättetrevligt. Och så på Instagram skriver man hen har svarat på ditt meddelande. Står det,
det var så här 30-talet började faktiskt.
Nej, men det är små saker här och där, och det är så här, intentionen är god. Och så, jag har en dotter. Jag är skitglad att hon kommer växa upp och vara självständig. Hon kommer inte vara beroende av en man, nej, för att kunna försörja sig själv. Men det är väldigt naivt att tro att kulturella mönster, oavsett hur bra eller dåliga de är, vart man nu står moraliskt, oavsett hur bra eller dåliga de är, om det har tagit flera hundra år för dem att formas, börjar du rucka på dem så kommer det ske enormt många oförutsägbara konsekvenser.
Ja, jag är inne på det, för jag tycker det här är så spännande, därför att är det så att ett mönster mellan människor, som jag är inne på tidigare, kommer det att förändra sig i och med att kvinnor kommer få mer och mer ekonomisk och, som det ser ut, politisk makt? Kommer det att bli... Mm. Jag beskriver, det finns några väldigt personliga delar i den här boken. Jag beskriver att jag var med på en fest där det var liksom bord med sex personer. Varje var kanske 200 inbjudna. Och det var tre män och tre kvinnor vid varje bord. Och där en kvinna vid bordet började uppvakta mig liksom, på ett ganska hårdhänt sätt. Det tog liksom inte lång tid innan hon sa att hon vill ligga med mig. Hon sa,
vilken fest var det här? Kan inte du...
Det hände mycket på den här festen.
Låg du med henne
men nej, det gjorde jag inte.
Vad rör du om kinderna?
Men det intressanta är här att hon användes, när hon såg att hon inte fick något gensvar, ja, då använde hon sig av det. För hon hade fått nytt toppjobb på ett företag som chef. Då sa hon att hon ville att jag skulle bli konsult, hennes personliga konsult, och ville erbjuda mig en så att hon använde de här liksom lite klassiska manliga, så att säga, maktmedlen för att
armbåga sig
få
fram
mig i säng. Och det är ganska intressant det där. Och det fick mig att tänka, är det liksom, vad kommer hända i framtiden om vi nu ser det som är på gång och sedan ganska lång tid tillbaka, att allt fler kvinnor i förhållande till män kommer att tjäna bättre, ha bättre utbildning och få mer makt ekonomiskt.
Hur mycket var hon beredd att betala för det här konsultjobbet? Jag menar, det kan
vi,
vara
kom inte, vi gick inte in på de
detaljerna. Det skulle bli en jävligt bra timpeng.
Men det är såklart hon blev chef på det här bolaget.
Det är ju sexköp.
Ja, hon hade blivit precis fått det jobbet, ja.
Men det är ju egentligen sexköp med bolagets pengar.
Ja.
Men det är maskulina traits rakt igenom.
Ja, men precis,
hela...
det är det som är min poäng. Ja. Och jag tycker det här är intressant.
Och jag älskar det, för det är så elegant.
Ja, men det är inte så att jag blev kränkt eller liksom sprang till diskrimineringsombudsmannen. Men det handlar liksom om... Det handlar om... Nej, men jag tycker det är intressant att se om det här är någonting, och jag ställer den frågan också till, i boken intervjuar Alexandra Pascalido, och hon berättar om väninnor som
alltså hon pratade inte bara om sig själv, hon pratade även om andra människor.
Hon pratar om andra människor. Oj. Också. Det var väldigt trevligt, hon är jättetrevlig. Hon är supertrevlig.
Jag har tyvärr också träffat henne.
Men hon berättar att hon har väninnor som tar hem en, och sen så bara för sex, och sen så får hon gå, för hon vill inte äta frukost. Väninnan vill inte äta frukost med mannen. Det är ju sån där, det ultimata på något vis svinaktiga manliga beteendet, eller hur? Kan man
det
uttrycka.
Hände mig i somras. Det var en tjej som...
Det var en kvinna.
Du har lämnat din inceltillvaro.
Nej, men det var en kvinna som hörde av sig till mig. Alltså jag tror det var klockan 12 ett på natten som hon hörde av sig direkt till mig och erbjöd
sig betala taxi så jag skulle komma direkt till henne. Och hon refererar också att hon var väldigt framstående och hade väldigt mycket pengar.
Intressant.
Och då hoppades du på att få frukost.
Jag körde FaceTime och så kom jag på nej, jag vill inte.
Hon var inte snygg.
Men, du, men Staffan, jag tänkte på en sak. Hur kan vi männen ta ansvar? Vad kan vi göra i vår kommun? Hur kan vi...
Ja, men
hur
kan, gruppera inte in
nej, men hur kan, mig hur, det här. Nej, men så här. Hur kan de personer som vill vara med och hjälpa till och förändra någonting så det blir bättre även för incels män? Vad skulle jag kunna göra som vill hjälpa andra?
Om vi talar om incelmännen nu specifikt, ja. så finns det flera... Alltså, om man tar den här lilla delen som är våldsbejakande och potentiellt farlig, då har vi ju sett som sagt, då är ju givetvis Säpo en nyckelspelare här.
Fast jag funderar på en sak då. Tjejer gillar ju bad guys.
Det händer ju med vissa. Hon SR, vad heter hon på Sveriges Radio som... träffar den här
islamisten, ja.
Men låt honom förklara.
Okej.
Det var en chans att avbröt.
Ja, men hur kan du kritisera mig när det var chans som avbröt?
Du vet att alltid du som får skiten när jag gör något, Annie.
Nej, men det, då är det Säpo som klassiska säkerhetsarbete, helt underrättelsearbete. Och som är nog så svårt, därför att vi talar om enskilda gärningsmän här, eller gärningspersoner. Så att det är svårt, men det finns alltid ledtrådar. Det finns inte ett enda attentat som inte föregåtts av ett manifest på nätet eller ett klipp eller någon typ av ledtråd. Så att där är det väldigt viktigt. Skolan är jätteviktig. Om det är någon kille som är avvikande och där man kan fatta misstankar.
Det du pratar om nu, det är att så här, när man är, så här, de här ensamma gärningsmän, de läcker hela tiden information. Ja. Och via de här läckagen, om man är uppmärksam så kan man...
Exakt.
Alltså, är det ett rop på hjälp? Eller?
Man läcker
på sätt och vis. På sätt och vis. Och det ser vi också när det gäller islamistiska våldsbejakande. Det är samma sak där egentligen också. Så att ofta kan vänner och familj ha haft en misstanke att någonting är på gång men inte gjort någonting. Så att det Säpo i det fallet, det är vänner, det är eventuella vänner om man har sådana, det är skolan, det är vården, alltså psykiatrin som måste vara bättre på att identifiera de här incelmännen.
Jag har en fundering här. Om man nu hittar sådana här potentiellt våldsbejakande incelman och så ska man då koppla in all psykiatri och Säpo, det är ju en jävla kostnad. Hade inte varit mycket effektivare att bara ta dem på avradikalisering på horhuset i Köpenhamn.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dira bilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.